P1 dokumentär.
SOS 2, vad har inträffat?
Hej, det är Satter. En polis är skjuten vid Hörsvärdeskapen 21 nyligen. Det hände precis.
Är det en polis som har blivit skjuten?
Yes.
Vilka vapentyper har du tagit till Sverige?
Jag har tagit Zastava och 9 mm och Kalashnikov hit och bomber.
Jag heter Karwan Faraj och jag och min reporterkollega Martin Jönsson har hittat de som annars alltid håller sig undan och som sällan pratar. Smugglarna.
Amfetamin, kokain, hash. Det är ju ton vi pratar om.
De har försett gängen med droger och vapen som har lett till den våldsvåg vi nu ser på svenska gator.
Jag har sett det komma in väskor med vapen. Det var pistoler, automatkarbiner, alla möjliga saker.
Under ett år har vi följt vapnens och narkotikans vägar in i Sverige för att förstå hur den grova internationella brottsligheten leder till skjutningar och mord på svenska gator.
Visa händerna!
Och han är, jag vet inte vad det heter, när man säkrar eller vad fan det heter.
Det här är P1 dokumentär, Smuggel Sverige. Första delen, vapnet som dödade vår son.
Det här är vår väderstorget i Biskopsgården i Göteborg. Här finns folktandvården, restauranger och butiker. Jag ser skolungdomar ta trapporna upp till femmans spårvagnshållplats uppe på bron som korsar torget. De allra flesta dagarna ser det ut så här, lugnt och fint. Men i det här området har också ett av de blodigaste gängkrigen i Sverige utspelat sig de senaste 10 åren. Enligt vår granskning minst 23 mord med koppling till den pågående konflikten mellan gängen från norra och södra Biskopsgården.
I den här serien utgår vi från just den här platsen. Tullen beskriver smugglingen till Sverige som många bäckar som rinner in i landet. Bäckar med vapen och narkotika. Och det är hit, till Biskopsgården, som bäckarna har runnit.
Han är alltid med mig. Jag känner honom hela tiden. Jag ser honom inne i mig. Man kan inte förklara den känslan. Alltså. Han lever genom oss hela tiden. Så länge vi pratar om honom, så länge vi tänker på honom, han lever.
Miroslavs son hette Petar och hade fyllt 20 år. Det var oroligt i området. Gängkriget hade redan startat. Men Petar var inte kriminell. Han tyckte om datorer och hade planer på att plugga vidare, berättar hans mamma Katarina.
Hans stora dröm var att bli någon och visa andra att man kan om man vill. Han ville komma tillbaka efter sina planerade studier som skulle vara i England. Och komma ner just där på torget och träffa vänner och visa att man kan ta sig härifrån.
På vår väderstorget i Biskopsgården ligger restaurangen Vår Krog och Bar. De visar åttondelsfinalen i Champions League på storbildsskärm. Petar är där med en kompis för att se matchen.
Manchester City och Barcelona spelade, kommer jag ihåg. Exakt så var det. Och han var där.
Strax efter 10 på kvällen går Petar ut från krogen för att möta upp en vän.
Och plötsligt kom de bara. De kom.
Den här killen stod ju också med honom, hans vän. Men han ser dem. När de kom, han sprang in. För han var närmast dörren. Och Petra blev kvar där. Och allting gick väldigt fort.
Skottlossning, skottlossning, vår krog och bar i detta nu. Det säger särskilt av spaningspersonal, Södra Biskopsgården. Skottlossning, vår krog och bar.
Tre personer i dödskallemasker går till attack mot restaurangen. En står vakt utanför. Två går in och öppnar eld bland gästerna. Mer än 30 skott i tät följd. En person skjuts ihjäl. 8 skott skadas. Det är över på mindre än en minut. Männen i dödskallemask kommer ut igen och är på väg bort. Men så stannar en av dem och vänder tillbaka.
Han var på väg bort därifrån. Men han sprang tillbaka och sköt honom. Så det var ren avrättning. I mina ögon.
Från 2 meter han har skjutit honom. Han träffade honom i högra armen. Den gick igenom revbenen här vid lungorna. Genom lungorna i hjärtat. Söndags mardröm.
Polisens utredning visar att Petar inte hade någonting med gängkriminalitet att göra. En teori är att han förväxlades med någon annan. Petar Petrovic blev 20 år gammal.
Jag saknar mest att röra vid honom och känna hans kropp. Alltså jag känner honom så här, andligt känner jag honom inne i mig. Men det är det som är, skulle vilja krama honom.
Ibland jag kan föreställa mig hur jag kan krama om honom. Till och med kan känna hans doft fortfarande. Och det är jag så glad för jag vill aldrig glömma. Men att röra vid honom, det saknar vi verkligen.
Dödsskjutningen på vår krog och bar är en av många blodiga attacker i det pågående gängkriget mellan norra och södra Biskopsgården. Många av morden är inte lösta, men skjutningen på vår krog och bar klaras upp. 7 personer döms till mellan 5 år och livstidsfängelse.
Min son är offer för samhällens oansvar eller fel. Fanns vapen och de kom in. Kriminella finns i området. Och alla är i risk. Det är klart, alla som går på gatan är i risk. Och han var där. Och det fanns vapen.
Har ni tänkt på varifrån vapnet som dödare Petar kommer ifrån?
Det kommer från utlandet. Det måste ju komma från någon annat land. Så hur den har kommit in, det är stor fråga. Det är det som egentligen är fråga.
Vad är frågan?
Hur kan vapen komma in? På vilken sätt har den kommit in? Hur är det möjligt att komma in? Det är på grund av det han dog.
Vi ska i den här serien följa vapnens väg från utlandet till Sverige. Vem smugglade hit dem och hur gick det till? Det kommer att veckla ut sig till en historia om vapnens unika egenskaper. Att de kan överleva i generationer och ha nästan evigt liv. Att de kan röra sig från hand till hand och inte bryr sig om landsgränser. Men vapen lämnar avtryck, spår som går att följa. Två unga killar smyger upp för en trappa och stannar på ett våningsplan. De är mörkklädda. Den ene filmar när den andra gör sig redo. Han skjuter ett stort antal skott rakt in i en lägenhetsdörr. I videon som misstänks visa en av de senaste skjutningarna ser man hur patronhylsorna faller ner för trappan. Det nya året 2023 har startat med flera skottlossningar och mord med skjutvapen i den kriminella miljön. Precis som förra året slutade.
Under julhelgen slogs ännu ett dystert rekord i antalet dödsskjutningar i Sverige. Senast en man i Rinkeby i Stockholm.
2022 mördades 63 personer med skjutvapen i Sverige. Nästan alla med koppling till gängkriminalitet.
Hi, my name is Martin Johnson from Swedish Radio and I have an appointment with Nils Duque.
Nils Duque har för FN och EUs räkning under flera års tid kartlagt internationell vapensmuggling och hur illegala vapen används av kriminella. Från sitt kontor i Bryssel följer han särskilt det som händer just nu i Sverige, där skjutvapenvåldet är värst i hela EU.
So unfortunately Sweden is at the moment I think the hotspot for gun violence in Europe. It's a lethal cocktail of guns and young guys who start shooting at each other and you get into this vicious circle.
Han beskriver utvecklingen i Sverige som en ond spiral. Mord och skjutningar bland kriminella som leder till att fler köper vapen, vilket leder till nya mord, hämndattacker och ännu större efterfrågan på vapen.
And once it's out there, once the shooting starts, it's so hard to stop it. They start shooting and start buying more guns. And as a reaction, everybody else does the same thing.
Den här våldsspiralen med flera parallella gängkonflikter i Sverige har sammanfallit med en unik tillgång på vapen under samma period, säger Nils Duque. För blodiga konflikter, som de i Sverige, lockar till sig vapensmugglare som kan tjäna miljoner.
And the more gun violence you see in countries, the more availability that will create as well. Once you have this demand and this thriving criminal market, other traffickers will respond. And this is a situation where we're in right now.
Tre män i varsin frisörstol på en salong i Göteborg. Ytterdörren står öppen en varm sommarfredag. En av männen är en 22-åring med koppling till ett av Göteborgs kriminella nätverk. En övervakningskamera är monterad inne i salongen. Man ser hur frisören rakar honom i nacken. Så kommer två maskerade män in i salongen. Övervakningskameran tar också upp ljud. Den ene ropar på engelska "stand back" innan han öppnar eld. Totalt avlossar de två gärningsmännen 11 skott och offret faller till marken. Frisörsalongen ligger mitt i ett bostadsområde där många blir vittnen till händelsen.
På dagen klockan 2. Det kunde ha kommit, jag hade ju kunnat komma emellan.
Ja, jag klippte mig här hos frisören här. Så att man blir skärrad och jag vet inte vad jag ska säga, det är fruktansvärt allting.
Två unga män, 18 år gamla, grips för mordet och döms i slutet av 2022 till 12 års fängelse i tingsrätten. Målet är överklagat. En viktig del av bevisningen i tingsrättsdomen är patronhylsor som går att knyta till de misstänkta. Men vapnen, två pistoler, hittar inte polisen. De är spårlöst försvunna. En del av de hundratals gängmorden i Sverige de senaste åren har klarats upp. Men just vapnen hittas sällan. Och när de ändå dyker upp är det ovanligt att deras ursprung spåras enligt polisen.
Kriminalinspektör Johan Gustafsson.
På polisens nationella operativa avdelning i Stockholm jobbar Johan Gustafsson. Han är expert på utredning av vapenbrott.
Alltså, vi har ju ett stort antal skjutningar och framförallt ett alldeles för stort antal mord med skjutvapen i kriminella miljöer. Och det som vi inte har prioriterat, det är ju att utreda varifrån vapnen kommer.
Polisen uppskattar att det finns tusentals illegala skjutvapen bland kriminella i Sverige. Allt ifrån gamla krigsvapen till nytillverkade pistoler i kartong. Men fler vapen smugglas hela tiden in över gränserna.
Hur har de här vapnen kommit in i landet? Det är där vi måste sträva efter och det är där vi måste bli bättre på också.
Här har vi till exempel avsändningslandet då från Holland. Ska till en privat person som bor i Hindås.
En En paketterminal utanför Göteborg. Tullkontrollant Semir Daifalla jobbar natt på jakt efter vapen och droger. På ett rullband kommer några av de 40 miljoner paket som varje år skickas från utlandet till Sverige.
Men varför tar du ut den här då?
Nej, men den här sticker ut lite från de andra paketen, just formen och avsändningsland och...
Nu luktar du på den?
Ja, jag luktade på den. Det står att det ska vara plant och så från Holland. Holland är ju känt för en speciell planta. Så. Den drogen som alltid känns som att finns närvarande är ju cannabis.
Semirs näsa räcker inte alltid till. Tullhunden Valle jobbar också natt med sin hundförare.
Hunden är tränad och letar efter narkotika och vapen och ammunition.
Vapen och ammunition? Ammunition kan jag förstå. Vapen, det kan alltså dofta?
Ja, det doftar. Det har ju naturligtvis inte lika stora doftbilder som narkotika.
Valle klättrar plötsligt upp på ett stort paketberg och börjar riva med tassarna.
Okej, så det är någonting här som han är intresserad av och det kan ju ligga var som helst.
Det kan ligga var som helst, ja.
Men att han gör på detta viset då, det är ändå en indikation på någonting, eller?
Ja, det är det, absolut. Men sen kommer han ju inte till ett avslut riktigt. De här lokalerna är ju så stora och det åker ju paket där ovanför och det kan ju vara dofter som trillar ner som man känner också.
Mm.
Det vet man ju aldrig med hunden.
I andra änden av terminalen börjar Semir skicka in misstänkta paket i en röntgen och några av dem sprättar han upp.
Vad är det för någonting? Vet du vad det är?
Nej, narkotikklassade tabletter.
Och den åker i utredningshögen.
Precis, den tar vi i beslag så att säga.
Mm.
I ett annat paket som kommit från Tyskland har kontrollanterna upptäckt ett vapen. På tullkriminalens kontor i centrala Göteborg förbereds ett tillslag.
Så, alla är här va?
Ja.
Ja. God morgon.
God morgon.
Tänker att vi kör igång direkt.
Josefin Ronnebro är insatsledare. Vapnet är adresserat till en svensk man som inte tidigare är dömd för något våldsbrott. Varför har han beställt en pistol? Ett slags kraftigt luftvapen som tullen vet går att bygga om för skarp ammunition.
Ett så kallat Brokok-vapen. Magnum 38 med ammunition. Det här vapnet är att betrakta som ett skarpt skjutvapen.
Under civila kläder bär tullarna skottsäker väst. Och i bältet, tjänstevapnet.
Frågor? Nej.
Nej.
Bra. Men då tar vi en stund innan vi kör fram helt enkelt.
TT, då kan ni parkera här.
Då gör vi det.
Tullen rullar in i ett bostadsområde i östra Göteborg och stannar sin diskreta svarta van. Det är tidig förmiddag. Barnfamiljer som lämnar på förskolan går förbi.
Ja, då är vi redo att gå in på adressen.
Ja,
hejsan,
god morgon.
Tullverket,
hur läget?
Kom här.
Är de hemma i lägenheten eller?
De är hemma. Tullverket, Husvansåkan. Hej!
Visa händerna, visa händerna, visa händerna, visa händerna!
Två personer bortrepar i lägenheten. Personer som sitter ute försöker sträcka sig efter ett vapen.
Kom hit, kom hit! Ligger någon form av vapen där inne som du sträckte dig efter?
Vapen?
Ja, någonting som liknar ett vapen. Har du någonting annat farligt på dig?
Nej.
Här ser du vapnet. Det var jävligt nära farligt läge där i alla fall.
Husrannsakan påbörjas i lägenheten. Det är den här sovrummet.
Tullarna söker igenom den lilla tvårummaren.
Vi har någon form av vapen modifierat att finnas i vardagsrummet. För kännedom så verkar det här vapnet vara delvis 3D-printat.
För kännedom så har det påtryckat ytterligare personhus och utvalrummet.
Det finns också i övrigt mycket delar i lägenheten. Även en 3D-printer finns här. Och flera sorters pipor och kolvar.
Fynden som tullen gör, verktyg, vapendelar, en svarv och en 3D-printer som kan skriva ut vapen i plast, tyder på att vapen byggs om i lägenheten.
Känner du ytterligare ett vapen påträffat?
Ja, de sa precis att de hittade ytterligare ett vapen.
I tullens svarta van sitter gruppledaren Per Hagenklev.
Vi har påträffat ytterligare två vapen, ett större gevär och ett armborst.
Ja, det är taget. Tack för det.
Men nu är vi uppe i 5, 6, 7 vapen.
Ja, det är ett antal.
Jag känner att man har provskjutit vapen i lägenheten också. Det finns måltavla med ett 50-tal, 100-tal skott i.
Men det blir ju bingo. Att vi får liksom rätt ute. Så att det är snyggt jobbat.
Genom att följa paketet från Tyskland har tullen hamnat i en tidigare okänd svensk vapenverkstad, dold i en tvårumslägenhet. Här finns spår efter en ny sorts vapen som använts i flera mord och skjutningar. Modifierade gas-, luft- och startpistoler som köps legalt i Europa, smugglas hit och byggs om till skarpa vapen.
Sen jag började med detta kan man med fog säga att vapensmugglingen har ökat i omfattning. Men framförallt så ser vi ju att effekten av den har ju blivit värre. Det vill säga att våldet har ju blivit grövre. Man skjuter någon för att döda, inte för att skada.
I 10 år har Jesper Lidholm jobbat som vapensmugglingsexpert på tullens underrättelsetjänst. Smugglarna har många metoder och tar hit olika typer av vapen. Gamla krigsvapen från Balkan, pluggade kulspruteattrapper som byggs om till skarpa och så gas- och startpistoler som också görs om till skjutklara i svenska vapensmedjor.
Det finns inte en, liksom ett modus för vapensmuggling, utan det finns väldigt många olika. Och det är många olika källor, och de som vill ha tag på vapen har ju identifierat att det finns väldigt många olika sätt. Vapensmuggling är många bäckar små, och då måste vi försöka täppa till de här bäckarna efter bästa förmåga. Men det kan vi inte göra om vi inte liksom inser var har den sin källa, den här bäcken och denna bäcken och denna bäcken.
De där bäckarna som tullen pratar om, hit till Biskopsgården har de runnit. Just nu i februari 2023 pågår en rättegång om det senaste mordet där en 22-åring sköts ihjäl med en ombyggd tårgaspistol här i Biskopsgården. Offret var en före detta lovande boxare.
Ja, det var en kille som har varit aktiv här i klubben och tränat och tävlat som gick bort. Han blev skjuten till döds i länsmansstadiet i somras.
Johan Karlsson är ungdomstränare på Hisingens boxningsklubb.
Tränat här i många år och tävlat här, och liksom man var en del av klubben. Och även om man inte hade varit här på många år så kände vi väl att det var väldigt nära oss. Det var en person som vi har liksom relation till. Så.
Kände du honom?
Ja, sen han var liten. Det är tungt.
Okej, sätt igång. Börja.
De senaste åren har flera personer mördats i närheten av deras lokal. Och gängkriget har kommit nära. Klubben har funnits i nästan 100 år. Det är en sorts samlingsplats för unga från både norra och södra Biskopsgården. Men på grund av skjutvapenvåldet kan klubben inte längre garantera säkerheten för sina ungdomar, säger ordföranden Ted Kanvik.
Vi har ju haft personer här nere nu som har varit nere och stökat i lokalen och när folk har varit själva här nere. Och de har inte känt sig trygga. De har inte tyckt att det har varit roligt alls. Och det har hänt ett par gånger. Vi håller till i en lokal som har en väg in och ut. Skulle det hända någonting eller att vi skulle behöva ta oss ut egentligen från något annat håll så går det inte det. Och det är ju just det här. De här människorna som rör sig runt här. Vi kan ju liksom inte med säkerhet säga att inte de kommer ner i lokalen och hittar på något.
I förundersökningen om mordet på den före detta boxaren får vi en inblick i gängens värld. Högar med cannabis på ett köksbord och i en bil en tjock bunt med 500 lappar med gummiband runt. Efter mordet stängde Hisingens boxningsklubb ner helt och hållet. Nu har de öppnat igen men i mindre skala och de letar efter en ny lokal.
Föreningar behövs. Alltså fungerande föreningar behövs och framförallt i sådana här områden. Våra liksom barn och ungdomar, de vet att efter skolan då är det träning. Då kommer de hit, tränar stenhårt och sen går man hem och äter och sover. Och det håller ju många borta från att hänga ute. Men där vi befinner oss nu i den här lokalen, vi blir ju begränsade då. Barn och ungdomar ska inte vistas i den miljön. De är värda mycket mer än så, om du förstår vad jag menar. Det ska inte behöva vara så. Man blir väldigt ledsen att det är så unga människor som går bort i det här hemska. Liksom, livet har knappt börjat. Lite uppgiven. Man vill att det ska bli bättre. Man vill att det ska få ett slut, men det känns som att det inte blir bättre.
Vi åker vidare genom Biskopsgården. Många av gatorna är förknippade med gängkriget. Vi kör förbi lägenhetsfönstret där en handgranat kastades in och en 8-årig pojke sprängdes till döds. Vi kör under gångbron där 2 personer sköts ihjäl i ett dubbelmord och passerar Vårväderstorget i södra Biskopsgården igen där 20-årige Petar Petrovic sköts ihjäl med ett automatvapen utanför restaurangen Vår krog och bar. Strax intill skedde ett annat mord 2021. Det var en varm sommarnatt när larmcentralen tog emot flera samtal i tät följd.
SOS 2, vad inträffat?
Hej, det är Svartberg. Jag är en polis i skjuten. Vi har Sverigesvarten nyligen. Det hände precis.
Är det en polis som har blivit skjuten?
Yes.
Someone shot the police officer. So can you send the ambulance?
Andrea, yes.
Det är det första polismordet i Sverige på nästan 15 år när polisen Andreas Danman skjuts till döds. Mordvapnet är en liten kulsprutepistol med handtag i brunt trä, en så kallad skorpion, också insmugglad från utlandet. Det ska visa sig att skorpionen är samma vapenmodell som användes i attacken på Vår krog och bar där Petar mördades. Vi kommer senare i den här serien följa det här vapnet och spåren ska leda till det största vapensmugglingsärendet i svensk historia. Det tar bara 5 minuter att köra mellan södra och norra Biskopsgården. Jag har varit här många gånger och under mer än 10 år har jag som journalist följt och granskat hur kriminaliteten växt fram i området. Sen gängkriget startade 2012 har jag intervjuat anhöriga till de som har mördats. Jag har också intervjuat många av de kriminella på olika nivåer i gängen. De högre upp har oftast inte velat berätta om hur narkotikaförsäljningen går till och om vapnen som används i skjutningarna. Men så får jag höra att en av dem som haft en central position och en stark roll i ena sidan av konflikten har lämnat Biskopsgården efter att hans vän blev mördad. Vi får kontakt, men så försvinner han igen. Jag försöker få tag i honom i flera veckor för att få till en intervju. Helt oväntat ringer han sent en kväll och vill ses nu. Han säger att han är redo att berätta mot löfte om att vi byter ut hans namn och röst. Vi kallar honom Alex. Om man ska sammanfatta, hur skulle du säga att hela din historia handlar om?
Det är så att jag är en kille som är uppväxt i Biskopsgården och jag har sett och gått igenom alla de här händelserna som har hänt fram till idag. Gängvåldet, skottlossningar, mord, mordförsök.
Vad känner du när du går runt i Biskopsgården idag?
Jag känner att här vill jag inte vara. Jag älskar det så mycket, men jag hatar det så mycket. Varenda hörn jag kollar på vet jag vad som hände där. Det här var ett blodigt krig med riktiga vapen.
I den här serien ska vi följa Alex historia. Och den kommer kunna ge svar på några av de frågor som vi har ställt oss. Om hur skjutningarna och morden på svenska gator hänger ihop med smuggling och grov internationell brottslighet. För Alex är en av dem som har tagit emot väskor fulla med vapen från utlandet och kilovis med narkotika som har smugglats hit. Allt det som är grunden för gängkonflikterna.
Du måste ha narkotikaförsäljning. Utan narkotikan du kommer ingenstans. Det där inkomstkällan är på. Narkotikan. Men räkna med att du kommer ha problem. För det finns andra som kollar på det där borta. Vad tror du kommer hända med mig? Du måste köpa vapen.
Om jag frågar dig så att det blir tydligt, har du skjutit andra?
Så jag har använt vapen, om man säger så.
Efter flera månaders arbete får vi genom källor i den undre världen kontakt med fler som kan berätta. Vi hittar en svensk drogbaron som styrt narkotikasmuggling från utlandet och en vapensmugglare som inte bara hämtat hit vapen till de kriminella utan också lärt ut hur de ska mörda utan åka fast.
Om exempel du vill skjuta någon, du vill döda någon, vilken väg ska du ta så polisen inte ska ta dig?
Du har hört första delen i serien Smuggelsverige, en P1-dokumentär i 6 delar av Karvan Faraj och Martin Jönsson. Producent Magnus Arvidsson, slutmix Tor Sigvardsson.